Har du också varit med om att papperssugröret i din smoothie plötsligt är utbytt mot något skrovligt plastliknande material? Då kan det röra sig om ett sugrör gjort av gluten.
Men det är faktiskt sant. Idag ska vi djupdyka ner i ämnet. Hur vanligt är det med engångsartiklar gjorda av gluten? Och hur farligt är det?
Dessutom delar vi med oss av era skräckexempel på vanliga glutenfällor. Saker som man inte trodde innehöll gluten innan man läste på innehållsförteckningen.
Ja, som Bregott till exempel.
Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok.
Jag heter Linus Enqvist Rickert.
Då kör vi.
Det gör vi. Men Smilla, har du fått ett sugrör i din smoothie som gjort av gluten en gång?
Alltså jag vet inte. Jag vet inte heller hur man ser det. Alltså jag har ju liksom noterat att sugrören har bytts ut från plast när jag var liten, sådana fina rosa typ, till papper som bara smulade sönder, till typ någonting annat. Och det kanske är gluten.
Ja, det är lite småklurigt där, men vi ska ju gå igenom det här och mycket, mycket mer.
Det ska vi, men först tycker jag vi kör nyhetssvepet.
Svenska celiakiförbundet lämnar i dagarna in en skrivelse till socialminister Jakob Forssmed med anledning av att de sedan tidigare väldigt dyra glutenfria produkterna under det senaste året har blivit mycket dyrare. Grundargumentet i skrivelsen är att maten är medicinen och bör subventioneras så att alla med celiaki har råd att äta glutenfritt. Att den som har diabetes skulle behöva betala flera tusen i månaden för insulin, likt USA, är helt främmande för de flesta svenskar. Men att den som har celiaki ska betala flera tusen per månad för den läkarförskrivna glutenfria kostbehandlingen, det är någonting som händer här och nu i Sverige.
Intressant. Kommer det här göra att jag får cash? Om man ska vara krass.
Det är det vi vill. Nej, men vi vill ju att alla ska ha råd att äta glutenfritt. Sen så exakt hur det kommer att skötas, det vet vi inte riktigt. Man drar ju ner på väldigt många olika stöd till människor med funktionsnedsättningar. Så att, men vi tycker ju inte att det är rimligt att man ska betala så mycket pengar per år för en medicinsk behandling.
Verkligen inte. Bra med skrivelse.
Nordiska ministerrådet publicerade nyligen de nya nordiska näringsriktlinjerna. I riktlinjerna, liksom på många andra ställen, lyfts brist på fullkorn upp som en av de allra största anledningarna till ohälsa i världen. I de nya näringsriktlinjerna skrivs ut att man ser det som en särskild risk att personer med glutenintolerans får i sig mindre fullkorn än andra. Trots detta har nyckelhålsmärkningen, alltså Livsmedelsverkets märkning av nyttigare livsmedel med bland annat högre fullkornsinnehåll, ett mycket lägre krav på fullkorn i glutenfria livsmedel än i motsvarande gluteninnehållande livsmedel. Vanligt, alltså gluteninnehållande hårt bröd och skorpor, det är en kategori, måste innehålla minst 50% fullkorn för att få ha nyckelhålsmärkningen. Men glutenfria varianter måste bara ha minst 15% fullkorn för att kunna märkas med nyckelhålet. Svenska celiakiförbundet rekommenderar regelbunden kontakt med dietist för att se till att den glutenfria dieten innehåller allt som behövs.
Vad sjukt! Det här visste inte jag.
Visst är det sjukt?
Jag känner mig lurad. Här går man och letar efter någon nyckelhålsmärkning för att få i sig lite fullkorn i alla fall. Så är det liksom inte, vad är det, en fjärdedel, en tredjedel?
Ja, det är väldigt, väldigt lite. Och det är liksom genomgående i kategorierna där finns glutenfritt. Att kravet på fullkorn för glutenfritt är mycket, mycket, mycket lägre.
Men vill man ändra det kravet, eller?
Vi har framfört att, vi tycker att man ska ändra det här under flera års tid. Och de har sagt att nästa gång vi ska se över det här så kommer vi att kolla på det här också. Med gluten.
Fattar. Men okej, då ska man ju vara extra noga med att få i sig mycket fullkorn nu när det också är nya näringsriktlinjer att man ska äta mer fullkorn.
Ja, och de stämmer ganska bra överens med Livsmedelsverkets råd redan idag. Men det är ändå det här. Boka en tid hos din dietist, gå igenom din kost, gör det regelbundet.
Gör som Linus säger. När vi började planera det här avsnittet, Linus, så sa ju du så här: vi måste prata om kontaktmaterial av gluten. Jag fattade inte ens att det var sugrör du menade, men det är tydligen typ sugrör. Berätta, vad är egentligen ett kontaktmaterial?
Ja, det är någonting som inte alla pratar om kanske, till vardags. Nu hoppas jag att fler och fler pratar om det, eftersom det är så att det kan finnas gluten i det. Men det är så att kontaktmaterial är material som kan vara i kontakt med mat.
Mm-hmm.
Och då kan det vara till exempel en plastpåse som man har mat i. Det kan vara en...
Gaffel?
En gaffel kan det vara.
Tallrik?
En tallrik kan det vara. Det är så här klassiska grejer. Ja. Sen kan det också vara ett bord som du serverar maten på. Där du lägger liksom maten på bordet.
Men då, mitt köksbord, är det ett kontaktmaterial?
Ja, det skulle jag säga. Det är ett kontaktmaterial. Det är liksom sånt, ett plats som är i kontakt med mat eller livsmedel.
Det är inte svårare än vad det låter som.
Nej, i kontakt med livsmedel. Ja. Det är liksom material. Så det kan vara då, lite vad som helst. Du själv är inte ett kontaktmaterial.
Nej.
Tänker jag. Men det skulle man ju kunna tänka egentligen.
Ja, på ett sätt. Allt kan, om man ska spesa. Alltså ja. Allt kan ju vara ett kontaktmaterial om jag liksom lägger min macka på det.
Ja, så då får vi ta stoppa in oss själva inom det här regelverket också. Då. Uh-huh.
Och vad är regelverket för något?
Regelverket är då liksom då, så att det finns ett särskilt regelverk inom EU och Sverige som är att kontaktmaterialen måste vara säkra. Det är liksom det absoluta kravet. Det får inte finnas någon risk att partiklar som är skadliga för människor kan komma över från kontaktmaterialet till maten. I liksom så höga koncentrationer att det är skadligt.
Mm-hmm.
Det är liksom där, så här, grundkravet. Det får inte vara farligt enkelt. Vilket gör att om det skulle finnas någon farlig kemikalie till exempel i en tallrik. Mm. Då måste den vara konstruerad på ett sätt så har det som en skyddande coating runt sig. Liksom, så att det gör att det här, kemikalien inte kommer i kontakt med maten. I alla fall inte så höga doser så att det är farligt.
Mm, jag förstår. Och vem är det som avgör om det är farligt?
Det gör den som tillverkar det själv.
Okay.
Det är liksom på eget bevåg. Mm-hmm. Fram tills, mer eller mindre, fortfarande idag inte, men för ett år sedan så började liksom man då tänka på att men det här kanske man ändå ska ta reglera. Att någon mer än företagen ska ta och kolla lite grann i alla fall någon gång ibland. Eller det var några år sedan man började med det här. Men sedan ungefär liksom ett år så har det funnits i alla fall, eller kanske ett halvt, så har det varit så att kommunerna har kunnat göra tillsyn på de som tillverkar materialen.
Okej, och de här kontaktmaterialen kan alltså inte bara innehålla farliga kemikalier utan även då allergener?
Ja, så kan det vara. Gluten finns ju väldigt mycket, alltså vi odlar väldigt mycket vete i Europa. Så det finns ju otroligt mycket gluten. Ofta så är det så att man gör foder till djur av det som blir över. När liksom människorna har fått allting som vi behöver. Så man har väldigt mycket foder till laxar och kossor och allt vad det kan vara. Så,
som... Det har man ju hört om.
Ja.
Djuren äter gluten.
Ja, och de äter väldigt, väldigt mycket gluten. Och det, jag förstår är det till och med så att man, liksom, man slänger eller bränner gluten för att man har, det finns så mycket.
Mm-hmm.
För mycket. Och då har man kommit på det för ganska länge sedan att det här är någonting som man skulle kunna tjäna pengar på och inte kasta iväg. Och alltså, människor har ju tänkt att plast var dåligt sen ganska lång tid tillbaka. Det var liksom, när man tyckte att det var jättehäftigt då, 30, 40, 50-talet, tyckte man att det här var liksom Guds gåva till folket. Som manna från himlen lite grann med plast. Och sen så ganska snabbt kom man på att fast det försvinner ju aldrig.
Nej.
Det bara ligger ju där liksom och typ så här förfästar miljön. Och då börjar man leta efter alternativ. Och någon gång på 70-80-talet så kom man på att gluten kanske är ett alternativ.
70-80-talet?
Ja.
Det är så länge sedan. Det känns som att sådana här nya sugrör kom typ förra året.
Ja, men lite så känns det ju. Men man började kika på det då. Så kan gluten vara som kollar på egenskaperna hos gluten? Att det, är så här, det blir liksom inte ofarligt. Man förstör inte gluten om man värmer upp det jättemycket eller man fryser ner det liksom till jättelåg temperatur. Det behåller liksom sina egenskaper. Vilket gör att det är lika farligt för den som har celiaki om det är jättevarmt eller jättekallt. Mm. När det kommer in i kroppen så har det liksom inte förstört. Utan det måste liksom bryta ner det. Mer som de är gäst eller andra sätt liksom. Med enzymer. Och när man börjar kika på det här så har man fortsatt forskningen. Och sen någon gång på under 00-talet, alltså 2000 till 2010.
Mm-hmm.
Där började man kika på hur man kunde använda gluten i olika förpackningsmaterial som man skulle kunna ha då till livsmedel. För då tänker man att det är ju säkert eftersom det är mat. Och lägga mat på mat är ju bara bra.
Säkert för vissa.
Ja, precis. För alla som betyder någonting då.
Exakt. Man börjar alltså använda gluten som något typ av coating typ? Eller något...
Ja, man börjar testa liksom hur man skulle kunna använda det.
Och hur använder man det? Är hela sugröret ett halmstrå av gluten? Eller hur?
Det finns lite olika idag. Det finns liksom då, dels finns det strån, alltså då själva liksom då skälken från till exempel från vete eller råg eller korn eller havre eller bovet eller vad kan vara någonting. Som man bara har tagit och klippt av. Som liksom då är ihåligt.
Och blir ett sugrör?
Som blir ett sugrör.
Mm.
Och alltså skälken innehåller ju inte gluten. Skälken är säker.
Jaha.
För det liksom, gluten finns ju i själva sädeskornet, i kärnan. Men själva liksom då, strået är inte glutenhaltigt.
Mm-hmm.
Men sen är det så att när man hanterar dem så kan det vara så att det liksom då faller ner kanske liksom ett eller flera stycken sädeskorn bland de här stråna. Och att de kanske krossas och liksom det blir mjöl eller något sånt där som sprids ut över dem. Så att det måste ju ändå på något sätt tvättas och göras rent.
Ja, jag fattar. Men okej, så att liksom vetesugrör, typ det här liksom strået, det är per definition inte jättefarligt om det tvättas.
Det behöver inte vara om det tvättas i alla fall, om det görs rent. Men det finns också pastasugrör.
Jaha.
Som är gjord av pasta.
Men det känns ju inte toppen.
Det är inte alls toppen. Det är ju liksom gjort på mjöl.
Men vadå, alltså så att det är som en lång penne typ?
Ja, ja men precis.
Det har jag alltså.
Lite smalare.
Det känns i alla fall lätt identifierat.
Ja, det tror jag nog det kan vara. Men samtidigt, alltså, folk kan göra väldigt mycket med olika liksom, konsistenser och färger och smaker och allt möjligt.
Ja, men riktigt onödigt att sätta sig och pasta deg och göra ett sugrör av det.
Ja, men det finns exempel på det. Jag vet, i Italien i alla fall så finns det pastasugrör. Och jag har även sett dem liksom säljs på butiker som man kan köpa från i Sverige.
Jaha, okej. Men så vi har de här halmsugrör eller liksom stråsugrören.
Ja.
Kan vara okej. Pastasugrör, ja. Absolut inte okej. Vad finns det mer då?
Sen finns det då, man kan göra liksom massa material av, och då är man också det kanske av liksom då skälkarna. Man kan också göra det av alltså cellulosan i skälkarna, man kan göra stärkelse.
Alltså som en paste typ?
Av, ja, men, eller liksom, ja, precis.
En massa?
En massa, som betyder, tänk en pappersmassa.
Ja.
Som man sedan trycker ut papperstallrikar av, och här gör man det då av, ja men, kan säga, vete eller halm. Vetehalm eller något massa.
Fy fan!
Och det behöver inte vara så jättemycket, för man tar ju, det som är mest värt är ju fortfarande liksom glutenhaltiga sädeskornen. Så det man tar som kastas först, det är ju liksom då stråna.
Okay.
Så att om man kan, så tar man i det och liksom gör då massa av. Men det är fortfarande så, det kan ju vara viss kontamination. Vi vet inte hur mycket, troligen det är så mycket. Vi har en väldigt kunnig kvinna inom vårt europeiska samarbete som säger att det är ingen fara. Men hon säger också att mycket är ingen fara. Bara för att säga att det inte är någon fara. Men generellt så verkar det som att de flesta är överens om att det borde inte vara så jättefarligt med de som gjorde av massa. Men om man då också har i gluten i massan, om man har i sädeskärnor, då kan det ju vara massvis med gluten i tallrikarna.
Mm.
Så att man måste nästan fråga sig fram hos dem, när man köper den eller man får tallriken, om det är gluten i. Och om det då är att det är liksom, kan säga, mjöl mera, eller om det är gjort på skälkarna.
Men vem ska man fråga det?
Det är lite klurigt då. För det här är ju ingenting man måste liksom egentligen berätta om.
Nej.
När det gäller livsmedel så krävs det ju inom EU att man måste berätta vad det är gjort av. Alla ingredienser måste liksom redogöras för. När det gäller förpackningar så måste man inte redogöra för någonting alls.
Okej, det är som en annan kategori liksom.
Ja, det är helt annat. Så det här är liksom inte alls någonting som är mat egentligen då. Så att när man får en tallrik så brukar det stå att den kanske är biologiskt nedbrytbar.
Mm.
Då kan det också vara plast, det har jag fått höra från säker källa, att det finns något som fuskar lite grann där. Uh-huh. Plast är ju väldigt bra, det binder ihop väldigt bra.
Uh-huh.
Det kan vara till exempel plast och vete i samma tallrik.
Uh-huh.
Fast den påstås vara biologiskt nedbrytbar, men man får inte veta vad den är gjord av. Och det kan ju också vara gjord av kanske sockerrör eller sockermelass eller något annat. Eller vete, man ser liksom inte skillnad på dem.
Riktigt shady business det här med kontaktmaterial. Kan vara lite vad som helst, spelar ingen roll.
Ja, men det är lite sådär är det faktiskt.
Men kan man liksom se om ett kontaktmaterial innehåller gluten eller inte?
Ja, det är lite klurigt där faktiskt. Jag har försökt söka mig till liksom information på det här stora internet som finns. Och plocka upp tallrikar som är gjorda av gluten eller gjorda av vetehalm eller något liknande. Och jämföra med tallrikar som är gjorda av kanske vass eller sockerrör eller något annat. Som också är liksom då biologiskt nedbrytbart, men som inte innehåller gluten alls. Och det finns liksom ingen chans att se skillnad på det där, för att man kan också tillsätta alltså färgämnen i de här materialen.
Mm.
Så att det ska se liksom då kanske naturligt ut, man kanske har lite brunare färg eller ljusare färg och sånt där.
Ja.
Och även liksom strukturerna kan man också fixa det med liksom att man har olika gjutformar om man vill ha liksom någon viss struktur på dem. Så det är ganska svårt att se.
Livsfarligt låter det ju.
Ja, det är lite livsfarligt. Sen är det så att, ja, det är frågan hur mycket det här används egentligen.
Ja, för att liksom, om jag går på ett café, det känns som att så här, nowadays på café så får man får inte pappersugrör längre. Man får, alltså, eller knappt liksom pappersmugg, att det är något annat så här, kartongliknande. Eller, ja, liksom. Ja. Och det, man blir direkt orolig då när man hör om det här eventuella liksom, gluteninnehållande.
Ja.
Hur ska man veta?
Alltså det kluriga är ju att man måste ju inte berätta vad som finns i det här.
Nej.
Sen så om man ställer frågan som kund. Så,
alltså typ jag går in på ett café och säger,
ja,
vad är det här sugröret gjort av?
Ja, precis. Då brukar de säga, oj, det vet jag inte.
Nej.
Och sen ber man dem kolla, jag har gjort det här på jobbet där vi har kontor och frågat då. De som tillhandahöll, var inte sugröret, utan en omrörare liksom, som ska ersätta en sked som i och för sig var av metall. Men det var ändå enklare att köpa av pappersmaterial.
Mm.
Och frågade vad det gjort av. Och de hörde av sig till den som hade sålt till dem och fick höra att nej, det var papper bara.
Mm.
Då sa att papper som smälter sönder i varmt vatten.
Ja.
Eller te eller kaffe eller något sånt där.
Ja.
Så det är ju någon sorts som coating då. något plastliknande. Ja. Och frågade, kan det finnas gluten i den? Och efter ett tag fick jag höra att fick något analysresultat att nej, det är inget gluten i.
Nej.
Men då hade de inte testat för gluten.
Nej, okej.
För det finns liksom ingen standardtester för allergener. Man kollar inte det i de här materialen.
Men när, alltså det känns som att det här har liksom blivit en grej på sistone, typ.
Mm.
När kom man på att så här, men vänta, hallå, det kan ju vara glutencoating på de här papperspinnarna eller sugrören?
Jag tror att alltså, vi inom då, kan säga, celiakiförbundsvärlden blev väl uppmärksamma det här, på det här för kanske en, kan säga, 5-6 år sedan och sånt där, av medlemmar som just hade bett se. Jag tror att det var Italien kanske till och med först. Det var BRC då, som pastasugrör och andra grejer.
Så himla on brand Italien. Oj, 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 vi ser pastasugrör.
De är bäst på vissa saker och kanske inte lika bäst på allt annat. Det är lite, så här, det är lite högt och lågt, alla
de
länder.
Älskar pasta.
Det gör de, verkligen. Och pastasugrör är liksom såklart, det är väldigt typiskt där. Men det såg väl där och liksom andra, även andra här i Sverige hade smärt av sig med olika konstiga saker som de undrade, vad är det här egentligen?
Mm.
Och jag har djupt dykt i det här liksom senaste, kan säga, 4-5 åren. Och verkligen liksom grävt mig så långt jag kunnat. Och också då lyft frågan för, kan säga, både branschorganisationer och myndigheter och forskare och alla möjliga. För det här verkar vara en sån här sak som ingen har tänkt på det. Det kanske är någon som har gjort det någon gång. Men generellt så har man liksom inte riktigt tänkt på att det kan finnas allergenrisker med det här. Utan man har tänkt på mycket annat. Det som vi vet just nu, det är väldigt mycket liksom från Sverige. De andra, mina systerförbund då, liksom i Europa, har kollat lite grann på det här. Man har frågat sina tillverkare, kanske använder ni gluteninnehållande förpackningar eller sånt där, och de säger nej. Samtidigt finns det ingen metod som är standardiserad för att mäta gluten i kontaktmaterial. Vilket gör att man, liksom, man ligger lite efter.
Men kan man inte bara göra på samma sätt som man mäter en limpa?
Ja, det är ju helt andra. Liksom, man har ju plast i de här sakerna, till exempel,
ja, just det.
Som inte, man inte brukar ha i mat lika ofta. Om man har liksom andra saker. Så man, man tillåter mycket annat. Och jag vet inte exakt vad som spelar ihop med det här på något sätt. Men det jag vet i alla fall att det finns ingen sån standardiserad metod. Så att om du lämnar in en tallrik för analys i Belgien, kanske får ett resultat, och gör i Sverige får ett annat resultat.
Mm,
ett annat labb i Sverige får ett tredje resultat.
Mm.
Så det är ganska klurigt och det är ganska okänt. Och det är också det att ingen har liksom verkligen brytt sig så mycket.
Som sagt, riktigt shady business.
Ja, men det är lite, jag vet inte om det är så här liksom jättefult egentligen, utan det är bara att man ingen har tänkt på det.
Förutom nu.
Förutom nu.
Men okej, okay, the million dollar question då. Är det farligt för mig med celiaki att dricka smoothie ur ett sugrör som innehåller gluten?
Det tråkiga svaret är att vi vet inte.
Nej, hela avsnittet bara föll direkt.
Ja, det vi vet, det har gjorts lite analyser och då är det gjorts av våra systerförbund i Nederländerna, i Spanien, Italien. Då har man låtit då forskare på något labb kolla på de här grejerna. Man har tagit till exempel en tallrik, man har lagt på någon glutenfri mat, en tallrik som är gjord av vetemassa av något slag. Där det finns både halm och själva liksom då vetekärnan. Och de här, de ska vara säkra. Det är liksom kravet. Det ska inte föras över någonting i skadliga halter.
Det var ju ändå regeln.
Ja,
inget liksom, skadligt.
Det är liksom punkt slut.
Ja.
Där är vi liksom, där är alla överens.
Ja.
Inget farligt för att föras över, punkt. Det ska vara säkert. Sen vet ju liksom de flesta som har då kanske haft en, ska säga, ja, men en sån här engångsförpackning hemma. Om man har ätit med liksom då fortfarande kanske engångsgaffel och engångskniv, så märker man när man skär i den här liksom lådan, så brukar de ju gå sönder.
Ja, gud ja. Sladdrigt och blött. Och
ja, men det,
har man det i knät blir man lite blöt på knät.
Ja, typ. Men precis. Det är ju inte, liksom, det är inte alls närheten av så som det borde vara enligt lagen. Utan de här materialen, de blir ju liksom mer eller mindre ett med maten.
Ja.
Vilket inte är jättebra.
Nej, okej, vad sa Spanien då? Nederländerna?
Spanien, Nederländerna och Italien sa att om man gör så, att om man äter på dem som man gör normalt sett, då kommer det ju över ganska mycket gluten. Och det kan komma jättehöga doser.
Mm-hmm. Hur mycket då?
Över 80 ppm var liksom det som var högsta mätvärdet. Och då, vi vet inte exakt hur högt det var. Men det jag tror, nu, jag förstår inte så jättemycket nederländska, så jag kan liksom inte riktigt förstå hur och var. Men det jag tror är att de hade liksom en gräns. De mätte inte över 80 ppm, för de kände att då vet de att det är väldigt mycket.
Jag fattar. Det var liksom röd flagg.
Det var röd flagg. Och det, man har sett även i Italien och i Spanien att särskilt om det är varmt och fett.
Mm.
Och det brukar oftast mat vara.
Mm.
Det
vara varmt, såser kanske, eller?
Såser och sånt där. Men alltså sånt som liksom, ja, förstör tallriken helt enkelt. Eller besticket, eller sugröret. Plus då, att om du har mekaniskt slitage, vilket är det som då, skär med en kniv och gaffel till exempel, på en tallrik, då går de sönder. Mm. Det är som liksom metallglas, det går inte sönder. Nej. Porslin, men de här materialen går sönder. Och då är det till exempel med ett sugrör, så är det så att när barn har sugrör i munnen, så när man får dem sen så ser man att de är ofta ganska mycket tuggade på.
Mm.
De är ju inte liksom så här lika fina och runda som de var förut.
Det gör jag också, kan jag säga.
Ja, och det är så att det jag har tänkt,
ja,
min egen lilla hypotes här, när vuxna har sugrör så är det ofta i alkoholhaltiga drycker.
Mm.
Och då brukar man så här, omdömet försämras lite grann när man dricker alkohol. Man tuggar på det, det gör jag själv också.
Mm.
Och om det då innehåller gluten så kan du få i dig liksom okänt mycket.
Vad ska man göra då som celiakist? Det här låter ju som att det är liksom ett helt outforskat territorium där det bara så här, det kan vara massa gluten i allt du konsumerar mat med.
Ja, alltså det vi har kommit fram till är att det skulle kunna vara liksom egentligen liksom i det mesta som där man inte vet. Sen är det så att när vi som då, när det har ställts frågor till industrin och sånt där, nästan alla säger att vi har inte det i våra produkter.
Mm-hmm.
De stora, de som har hållit på med förpackningsmaterial i kanske 10, 15, 20, 30, 40 år och sånt där, de hoppas jag i alla fall har ganska bra koll. De kanske också har koll på liksom, så här, tidningar där jag har varit med och pratat om de här frågorna. De har liksom, de är med i olika nätverk där de här frågorna lyfts. De är med som pratar med Livsmedelsverket där den här frågan också lyfts, som eftersom vi har påtalat det här problemet. Men det finns väldigt många nya företag som inte är erfarna inom den här branschen, som kanske inte har stenkoll på hur det är, liksom, alla säkerhetsrutiner och liksom allt man ska testa för och exakt hur man gör allting.
Mm.
Där är väl liksom största orosmolnet.
Jag förstår.
De som är så här lite glada och har startat, så här, slutat på sitt tråkiga jobb och startat ett härligt sugrörsföretag.
Ja, men på tal om det så var det väl i Draknästet för några år sedan. Två tjejer som var, alltså ingen skugga över dem alls. De verkade ascoola och gjorde värsta företaget. Men som hade startat ett företag av just typ, alltså vetestrån som till sugrör. Och en av dem hade celiaki, var det inte så?
Det är mycket möjligt, det vet jag faktiskt inte. Men så jag har pratat ganska mycket med dem. Jag har till och med skickat in en anmälan till kommunen.
Nej, du har anmält dem?
Ja.
Nej, du tycker inte om dem.
Det är så att det kan vara säkert. Det kan vara bra. För de tar ju det som själva skälken då. Som inte är gluten på. Eller liksom, det finns inte naturligt gluten i skälken, utan det är i fröna. Men sen det som hur det hanteras och liksom, kan det finnas någonting kvar eller inte. Det vet vi inte. Det finns fortfarande inga de här standardiserade metoderna för att analysera, för att se att det verkligen är säkert. Det finns inte. Det finns inte de här liksom grejerna. Så att du kan liksom inte garantera det. Att det är helt glutenfritt. Och det de har gjort är att skriva glutenfritt på dem. Och det kan de inte göra, tycker vi. För dels är märkningen glutenfritt för mat bara. Det finns ingenting, eller i alla fall, jag har inte förstått det som att det finns något som hindrar dem rent juridiskt att använda glutenfritt. Och det skulle ju kunna använda exempel på ett bord, ett glutenfritt ekbord.
Vilket kryphål. Det är väl värsta lagen i Sverige. Du får inte sätta glutenfritt på ett äpple typ.
Nej,
men
det får du inte.
Men på bordet får du.
Ja, men det kan du göra.
Och på sugrören.
Eller på en lampa. Ja. Eller på mikrofon eller vad det kan vara för någonting.
Mm.
Så att det kan ju hända att, liksom att det är juridiskt korrekt. Men det innebär ju också att det här behöver ju då lagstiftaren hoppa in och se så här, oj, här kanske vi har ett litet problem. För det kan ju faktiskt vara så att det är gluten i vissa sugrör och inte i andra. Och då får det bara vara de som är garanterat säkra som kan vara glutenfria. Plus att du måste göra samma sorts mätmetod för att se att det är glutenfritt. Och så länge den mätmetoden inte finns, vilket inte finns ännu, kan du inte påstå att någonting är glutenfritt.
Men det låter ju som på dig att man typ inte kan köpa takeaway.
Alltså fortfarande är det så att det är nog väldigt, väldigt få som använder gluten i produkter än så länge.
Mm.
Det är fortfarande så att det är liksom en marknad som är på uppgång.
Mm.
Så att det vi försöker göra nu, det är liksom att verkligen alltså, stampa på bromspedalen. För att säga, nu måste vi säga att det här är potentiellt farligt för alla med celiaki. Eller vetallergi. Jag kan också lägga till att de tre stycken allergener som man använder mest här, för som lämpar sig särskilt bra till då, alltså livsmedelsförpackningar av olika slag, det är gluten, som också finns då i mängder. Sen är det också liksom fiskprotein och räkprotein.
Aha.
Eller kitosan heter det.
Här är min gaffel av räka.
Ja, men det används, tror jag redan nu, ganska mycket. Och sen är det också då, alltså mjölkprotein.
Aha.
Det är de tre som liksom, eller fisk är väl också liksom, jag tror räkor eller skaldjur, gluten och mjölk, det är liksom de främsta. Och sen så är fisk också en sån där som är en liten bubblare.
Mm.
Förlåt, ordvitsen här.
Haha. Okej, okay, men de används mest och därför så nu när man liksom har kommit på det här och börjat analysera så måste man ändra reglerna helt enkelt.
Nu måste man se till att, alltså, man skärper reglerna, att se till att det finns verkligen en ordentlig liksom, tillsyn från myndigheten, att man verkligen har koll på det här. Man har börjat göra tillsyn från och med i år egentligen. Och det är bara ytterst två som har börjat kolla. För nu måste ju de på kommunerna som redan är underbemannade och som inte har resurser att göra ett bra jobb vad det gäller livsmedel. Svenska Arkivförbundet publicerade en debattartikel i vintras gällande att 25% av restaurangerna inte har koll på vad som finns i maten.
Mm.
Det är ett problem som kommunerna måste jobba med. Samtidigt ska de också då börja lära sig det här om kontaktmaterial, för det är deras, har blivit deras uppgift. De ska lära sig en helt ny grej och börja göra tillsyn på alla de fabrikerna och de som använder det. Så att vi tror inte att det kommer att funka jättebra ännu.
Nej.
Så att det som vi vill säga idag är inte att allting innehåller gluten, utan att man måste ta det här på allvar.
Ja, jag förstår. Men om jag typ efter det här poddavsnittet ska åka och köpa en sushi och en smoothie som kommer i en, sushi var ett dåligt exempel, en thai-mat som är lite varm och fint i en låda och en smoothie. Vad bör jag som sedakist göra då?
Man får ju göra en liten egen bedömning och min liksom grundbedömning är att det är nog inte någon jättestor risk i dagsläget.
För det är så få kontaktmaterial som än så länge i Sverige innehåller gluten.
Precis. Det som vi har förstått i Europa är att det är väldigt, väldigt få som innehåller gluten enligt tillverkarna. Och vi hoppas på att de har koll på vad de har i alla fall. Så att det är nog ganska liten risk. Men det finns ju ändå några exempel på både tallrikar och sugrör och muggar och sånt där. När man kollar på olika nätbutiker och även på liksom stora grossister som är gjorda av antingen liksom gjorda av vetehalm eller något liknande, eller där man har haft en film som är gjord av gluten, alltså den här coatingen som ska hålla inne de skadliga ämnena, kan vara gjord av gluten.
Perfekt.
Eller räkprotein eller något liknande. Liksom. Mm. Vilket är lite, man tänker fel när man gör det här. Men det finns exempel på det.
Okej, så att det är liksom, generellt borde vara OK, men om det ser väldigt mysko ut, eller det är något liksom nytt typ av typ låda eller vad det nu kan vara.
Ser det lite för nytt och innovativt ut så kanske man ska vara lite tveksam. Tråkiga saker kanske är lite tryggare.
Ja, jag fattar.
Kan ju vara så att allt är gjort av gluten när det går ut, men troligen inte.
Men det kanske ändå är säkrast typ. Jag tänker en thai-matslåda, den måste du ju ha. Ja. Det är svårt att ta med liksom, maten i handen. Men man kanske kan be utan sugrör om man ska beställa en drink. För det kanske inte spelar så stor roll.
Det man kan göra och som kommer att vara krav på från och med nästa år, 2024, det är att man ska kunna erbjuda alla gäster, om man säljer takeaway till exempel, att man tar med sig en egen låda att få maten i, eller att ge ut en låda som är återanvändbar. Och det är liksom att man tänker lite mer kretsloppstänkande. Du kanske får en plåtlåda eller vad det kan vara för någonting som du kan ta med dig hem. Så du sänder mig tillbaka nästa gång du går dit och får pant eller hur det funkar. Det är inte riktigt klart exakt hur det ska funka. Trots att det bara är ett halvår kvar. Men det ska tydligen funka. Hoppas vi.
Ja, men bra. Det kan ju bli som en liten safe exit för oss med Celiaki då. Om det fortfarande är oklart med kontaktmaterialet.
Ja, det funkar ganska ofta även nu att du tar med din egen låda och får maten i.
Just det. Det är lite som samma grej som med plastpåsarna för ett tag sedan. Förut köpte man bara i butik hela tiden, men nu tar man ofta med sig en tygpåse eller så. Du pratade lite innan om att ni i EU, alla Celiakiförbund, vad heter det, AOECS, har lite olika syn på hur viktigt det här är, eller hur alarmerande det här är.
Ja, vi kan väl säga att man har haft lite olika grundsyn på liksom det här med liksom hur man ska hantera människor med celiaki. Där väldigt många väldigt länge har tänkt sig att man ska försöka skydda från att liksom vara orolig. För man tänker att oron är liksom det jobbigaste att gå omkring och vara orolig hela tiden. Så att det är flera förbund som jag har fått lite, inte själv ska jag säga, men jag får i alla fall mothugg. När vi har gått ut och varnat för de här materialen och säger att det här är som, har material som kan innehålla gluten så använd inte dem då. Försök fråga dig fram, ställ frågor, för det är ju fler frågor du ställer desto mer måste du läsa på. Men det skapar ju då en medvetenhet om det här problemet, menar vi.
Mm.
Det är också så att när vi säger att det här är allvarligt och att det är på riktigt, då blir innebär det också att då måste ju liksom då branschen lyssna. Då måste också myndigheterna lyssna och politikerna lyssna. Om vi istället gör som några av våra systerförbund gör och säger att nej, men det här är ingen fara. Alltså det är ingen fara, det är lugnt, du behöver inte oroa dig. Då är det svårt för branschen att säga så här, okej, det är alltså ingen fara. Så att ska vi göra någonting åt det? Nej, det är ingen fara. Men då gör inte vi någonting. Myndigheterna kanske inte bryr sig om det, för att det är ingen fara. Politikerna kommer definitivt inte att tillsätta nya medel eller utredningar om vi säger att det här är inte ett problem. Då säger de så här, okej, då tänker inte vi lägga pengar på att utreda någonting som inte är ett problem. Utan vi måste ju verkligen förtydliga med att det här är ett problem. Kanske inte just idag, men det kan bli ett ganska snart.
Jag förstår. Det är liksom lite olika approach till hela grejen.
Ja, och jag vill ju inte att någon med celiaki som går kring och var orolig hela dagarna. Men samtidigt så är det så att jag kan ju inte kämpa för allas rätt till lika möjligheter om vi inte kan trycka på att det finns problem. Om vi säger bara att med celiaki är en sjukdom som man kan så här, rätt behandla, så är det inga problem överhuvudtaget för någon. Då är det så här, varför ska vi bry oss då om det bara funkar? Mm. Vi måste ju trycka på att, men när det blir fel, då blir det jättejobbigt.
Ja.
Och det får inte bli fel, därför måste man liksom förhindra fel.
Jag förstår. Så vad tror du kommer hända i framtiden då?
Det jag hoppas och det som jag ser är att nu när vi har liksom då lyft den här frågan, för att som tryckt på i flera år och pratat med liksom då alla möjliga, så ser vi också att nu börjar de förstå att det här är en sak som vi måste kolla på. Både i Sverige och liksom då i våra systerförbundsländer. Och vi försöker även lyfta det här som på EU-nivå under hösten eller något liknande. Där jag förhoppningsvis också kommer att vara delaktig. Men det vi ser är att man kikar mer på det här. Det finns forskare som har börjat intressera sig för de här frågorna. Och som förhoppningsvis kommer att börja kika lite grann på det här och göra egna experiment. Som är liksom ren forskning, inte betalda av celiakiförbund. Lagstiftningen kommer förhoppningsvis att kolla på det här lite mer tydligt. För det som finns idag är då, det måste vara säkert. För plastprodukter finns det jättemycket regler. Och för några andra material. Men just vad det gäller liksom då olika växtbaserade material som finns det, då är det bara kravet att det ska vara säkert. Och det vet vi att det är inte säkert. Så det funkar liksom inte. Så det måste vara tydligt hur man ska göra och varför och på vilket sätt.
Spännande. Vi får följa det framåt. Det känns ju jättehögaktuellt och intressant.
Ja.
Jag vill veta om jag kan få min thai-mat i en låda eller inte. Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Lailas och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiaki.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Okej, men gluten i en tallrik, det hade man liksom kanske inte kunnat tro bara för några år sedan. Eller jag hade inte kunnat tro det i alla fall.
Nej.
Det finns ju liksom fler otippade saker som man ska hålla lite utkik efter.
Ja.
Och det här frågade vi på Instagram. Vad är det mest otippade som du har hittat gluten i? Alltså vad ska man vara försiktig med? Förutom då eventuellt kontaktmaterial. Och vi fick in jättemycket svar.
Men ska vi ta och läsa några stycken?
Vi kör.
Monica har skrivit margarin och det är då Bregotts nya växtbaserade margarin som innehåller havre.
Ja, vad är det? Det har jag sett jättemycket på Facebook och Instagram att alla glutisar får panik kring. Ska jag också ha panik nu?
Alltså, man får nästan höra sig för med dem. Alltså, hur stora risker är det? Hur mycket är det? När man kollar till exempel på Otis-produkter så brukar det vara 10% havre. Och där brukar dietisterna säga att så här, det kan vara liksom safe beroende på hur mycket du använder.
10%?
10% av liksom en Oatly mjölk innehåller havre.
Vad är resten då? Vatten?
Vatten typ.
Ja. Ja, mest. Kändes väl chock, men det var
rimligt
när du sa det.
Nej, men mest vatten i de där grejerna. Jag kollade ju såklart innan vi spelade in det här på Vegott. Men nu kommer jag inte ihåg exakt vilken procentandel det var, om den stod, som var havre. Men det var i alla fall havre i den här nya då, som växtbaserade Vegottet.
Ja, så det ska man hålla lite utkik för?
Ja, man får hålla lite koll. Är det vanlig havre så får man ju kolla som hur mycket är det i. Och hur mycket äter jag? Liksom, har jag ett halvt kilo smör på mackan? Men då får jag ge mig ganska mycket havre ändå, om det är 10%.
Men om man är en liten så finesssmörare som man bara har ett tunt lager. Ja. Och det är bara pyttelite havre i. Och det kan är pyttelite av det som eventuellt är kontaminerat. Då kanske det är
det. Kan man. Det säkraste är ju då, nu är lite tjatig kanske, men det är att prata med en dietist. Maten förändras hela tiden. Det, liksom, det blir nya trender av olika anledningar. Men maten förändras, ingredienserna förändras. Det är bra att kolla över då. Så här, hur påverkar det här mig? Om jag äter allt växtbaserat och allt innehåller havre. Men då kanske det inte funkar. Men om det är en sak som innehåller havre, då kanske det funkar.
Mimmi skriver, ättiksgurka har hon hittat innehåller gluten, eller kan innehålla gluten i ingredienserna.
Och då är vi tillbaka lite grann på det här med senapssill, där vi har hela senapsfrön i.
Som vi pratade om förra avsnittet.
Precis. När det är hela senapsfrön i, så kan det vara så att det har förirrat sig en liten representant från glutenriket. Alltså då ett vetekorn. Men då är det inte ett helt vetekorn, för de är lite större nämligen än senapsfrön, utan då är det liksom då en del av ett vetekorn som är lika stor som ett senapsfrö.
Hur kan det hamna i senapssiltburken eller ättiksgurksburken?
Men då är det nog liksom kontamination någonstans kring liksom skörd, hantering, transport, paketering. Någonstans där så har man liksom använt samma utrustning på något sätt. Mm. Och då har det blivit kontamination. Och liksom det som kan hända då, det är att du får i det här det är troligen liksom bara ett vetefragment. Och när jag har bett experter liksom då räkna på det här och se, alltså, hur stor risk är det egentligen? Om du då får i dig det här liksom, lilla biten av ett korn, är det farligt? Och när jag liksom försökt räkna fram och tillbaka så där, så nej, det är nog inte så farligt. Så även om du får i dig det här lilla kornet, så är det fortfarande så att du kan äta lite gluten till den dagen.
Ja, men då så.
Så att du behöver inte vara jätterädd, men för säkerhets skull så kan det vara smart ändå att så här, käka inte senapskornen då.
Nej, peta bort dem från ättiksgurkan.
Ja, ät gurkan.
Perfekt. Gunilla skriver, skagenröra har hon hittat gluten i innehållsförteckningen.
Ja, och där har man ju crab sticks i dem.
Ja, hur är det med dem egentligen?
Crab sticks, vad jag förstår så innehåller det väl nästan alltid gluten.
Är det så?
Som jag har förstått det i alla fall så är det, men jag vågar inte riktigt... Ta gift på någonting här.
Gud, jag brukar ibland bara strunta i det om det är sushi med crab sticks. Men det är kanske jättefarligt då.
Jag vågar faktiskt inte svara på hur mycket gluten det är.
Nej.
Eller om det alltid är det. Mm. Och jag tänker att det måste ju vara massvis med olika tillverkare av det här.
Ja.
Som gör på kanske olika sätt. Men som sagt, gluten finns ju tillgängligt. Det är liksom någonting som är billigt att tillsätta.
Och det är deppigt att gluten är så billigt.
Ja, men det är lite deppigt faktiskt. Ja. Och det är också att, jag vill lägga till lite så här passet. Det är ju ett sätt framtidsprotein. Som man ser liksom i den här gröna klimatomställningen liksom till en mindre animaliskt baserad alltså mat i världen. Så i veteprotein. Liksom då. Jag
blir alldeles matt av att höra det där. Ja. Ät insekter istället.
Ja, nej, men det man gör med crab sticks är ju inte krabba som kanske någon tror. Utan man typ så här, typ tar fisk och ja, binder ihop det bland annat med gluten. Mm. Och kryddar och sådär. Så att de som inte har smakat krabba kanske tror att det smakar krabba.
Fattar. Så att crab sticks ska man hålla lite utkik för? Och kanske...
Ja, fråga i alla fall. Kolla upp det. Så jag vågar inte svara helt säkert om det alltid innehåller gluten. Men tänk att det skulle kunna göra i alla fall.
Och står det på skagendörren att det innehåller alltså crab sticks inom parentes vete, då ska man ju absolut inte äta det.
Nej. Veronica Pringles.
Ja, alltså där måste jag säga en sak. Aha. När jag fick min diagnos, då var det väl glutenfri vetestärkelse i Pringles?
Det kan man tro. Det är väl så.
Nu är det ju vetemjöl. Alltså det är liksom pure vetemjöl i.
Yes.
Det känns ju som att det har gått från att det var typ lite halv okej kanske. Till liksom nej.
Det man kan säga är att när du fick diagnos, det var ju förr i tiden.
Det var ju
nu är du inte gammal.
Gammal nu.
Men förr i tiden är ju då innan man införde reglerna om 20 ppm. För det gjorde man 2009 tror jag fattade beslut om det. De här reglerna. Så det är inte jättegammalt. Innan dess var det 200 ppm som var reglerna.
Det är stor skillnad. Nu faller allt på plats. För då var ju typ vetestärkelse var typ alltid glutenfritt.
Ja, då tyckte man det.
Men nu
är det inte det.
Nej. Och det är inget som har förändrats förutom reglerna egentligen.
Exakt.
Men det
så
kanske är till det bättre.
Tidigare så var Pringles också gluteninnehållande, någonting som hade man celiaki, så borde man inte äta det.
Nej.
Och det har ju då celiakiförbundet i Sverige och våra systerförbund i Europa kämpat för enormt hårt. Och verkligen liksom bråkat och bråkat och bråkat. Och det var väl en av anledningarna till att man startade upp det här internationella samarbetet också. Att man kände att alltså, vi måste ju ha så här forskningsbaserat gräns för glutenfritt. Vi kan inte bara ha någonting som man bara testade fram till.
Gud vad roligt, jag skulle säga att alla gick ihop, för vi kan inte ha Pringles med gluten. Jag fattar, det var PPM-gränsen.
Ja, men en bieffekt kanske.
Ja.
Men just det här att man har nått fram till att man ska ha 20 ppm istället för 200, och innan dess vet jag inte exakt vad det var. Men 20 ppm, och då är det så att då har man liksom då fått ta bort det här med naturligt glutenfritt, som var en märkning tidigare som innebar just 20 ppm. Men det man gjorde då också var att man såg att vetestärkelse som måste vara glutenfri för att vara liksom då säker för det med celiaki. Och även då havre kan man inte käka, liksom, om den är kontaminerad och kan ha höga halter gluten. För 200 ppm är liksom, det är för högt.
Jag förstår. Gud, att det har tagit så här många avsnitt av podden för mig att inse det här. Men, ja.
Vi har haft skrivit om det här i våra medlemstidning, celiakiforumet, en gång faktiskt. För den här frågan har ju fått... Ja, den dyker upp ganska ofta. Folk som blir chockade över att de inte kan att Pringles har ändrat receptet, eller att det står på hemsidan också att det inte är glutenfritt.
Mm.
Och det är ju det för att tidigare så trodde alla att det var det, eftersom det innehöll vetestärkelse och det var inte farligt. Sen insåg man att vetestärkelse innehåller jättemycket gluten. Det gör inte alltid det, det kan innehålla massor med gluten. Och Pringles chips är inte glutenfria och har inte varit det förut heller. Okej, det finns andra chips.
Det gör det. Och liknande ju. Det finns ju alltså andra tillverkare som gör sådana som...
Ja, precis. Pressade liksom.
Mm. Exakt. Ja, men Danne skriver ju också då, strössel kan innehålla gluten.
Ja, och strössel är väl liksom socker och karamellfärg, tänker man.
Ja,
men
smak.
För att socker ska hålla sin härliga form så kan man tillsätta gluten.
Jag förstår.
Man måste inte göra det, så det finns glutenfria. Men man kan göra det.
Hur vanligt skulle du säga att det är? Om man köper en mjukglass, ska man, alltså, kan man gissa att det är glutenfritt? Eller är det liksom...
Jag vågar faktiskt inte svara på hur vanligt det är. Och liksom vad det är som säljs, de som säljer glass ute. Men jag tänker att man kanske kan gissa att det är innehåller gluten då.
Jag förstår. Man kan alltid kolla.
Det bästa är att fråga.
När jag frågar tycker jag ofta det är glutenfritt. Men ja, det är ju en högst empirisk undersökning baserad på mina två glasskiosker som ligger närmast mig. Så att,
men fråga är alltid jättebra grejer då.
Självklart. Elin skrev något som jag blev väldigt nyfiken på och chockad över. Hon skrev strepsils innehåll i gluten.
Ja, det
alltså
är de här...
halstabletter.
Ja, precis. Väldigt, väldigt få mediciner, eller liksom olika sorts läkemedel, innehåller i någon sorts gluten, eller som då vetestärkelse är det som brukar finnas i. Det är bara ett fåtal. De flesta har majsstärkelse eller potatisstärkelse, för det är liksom, det är säkrare. Det är färre som har allergi mot det i Europa i alla fall, och så även i USA. Där mycket, mycket liksom läkemedelsföretag har sin bas.
Just det.
Så de har bytt ut gluten. Det var mer förut. Men så har man liksom gått ifrån det. För att potatis är säkrast. Liksom. Det är det som är väldigt många
använder. Men har det funnits medicin som innehåller gluten? Jag tror aldrig läst på en medicinförpackning.
Nej, jag tror inte att det har varit så vanligt. Alltså, man har ju känt till allergener länge. Så det är nog liksom, ja, långt innan vår tid tror jag att man kanske har haft liksom allt möjligt, om man liksom hade väl säkert bly i liksom allt i mat och sådär.
Nej,
innan man kom på att det kanske inte heller är bra.
Nej.
Och radioaktivitet var säkert folk som käkade på fredagarna. Så det var coolt. Men liksom nu så har man inte det. Så att då, enligt Läkemedelsverket, jag har snackat med dem flera gånger om det här, jag har fått massor med frågor om det, så är det så att den medicinen som har vetestärkelse, det är nog ett fåtal produkter, då är det väldigt, väldigt låga halter. Och det är långt under liksom glutenfri gränsen på 20 ppm. Och när jag kollade på liksom då tillverkarna av strepsils, så menar de att deras produkter, alltså en strepsiltablett, innehåller högst 0,02 ppm gluten.
Oj, det var lite.
Det är ganska lite. Så du kan käka ganska många sådana tabletter innan du får upp liksom i...
60 tabletter. Det får man, då får man andra problem om man äter.
Ja, det ska du nog inte göra.
Nej. Så att Elin kan vara lugn. Det är alltså inte gluten i strepsils.
Ja,
ingen här, skadlig halt i alla fall.
Nej, det som anledningen till att man har de här märkningarna, det är ju för veteallergiker.
Ja, jag fattar.
För liksom, det är flera produkter som har liksom då, som är glutenfria, men som har då kan innehålla vetevarning. När det är vetesäkert som är glutenfri. Och det är ju för de som veteallergiker reagerar på mycket mindre doser och kan också ha andra proteiner än gluten.
Vi går vidare. Francis skrev sushiris. Här, vi har både crab sticksen och sushi riset. Det är snart ingenting kvar av min sushi.
Nej, det här är jobbigt. Men det är så att kornmaltsvinäger kan man ha i sushi ris. Och liksom, ja, asiatisk matlagning.
Ja.
Och det finns väl inget så här som helt säkert, det är inte glutenfritt märkt så. Men det är lite grann som med soja, att när man tillverkar vinäger, den här kornmalsvinägen, så fermenteras den och så jäses. Och då bryts proteinerna ner.
Mm.
Så att det är liksom ingen, det ska inte vara någon risk när du får i det. Men det är det, som samma sak med soja, att om det är någon sorts blandad sojasås med andra grejer i, så kan det vara så att man har haft i vete eller någonting annat med gluten i.
Men brukar man ha det i sushi-ris?
Det tror jag inte i alla fall. Det som jag har förstått är liksom att man har i den här vinägen och att det är det som man varnar för då. Samma sak med soja. Har man soja i maten så varnar man för att det kan vara gluten i eftersom det står vete på förpackningen. Så då får ju liksom du som har celiaki vara påläst om din kornmaltvinäger och om din sojasås.
Just det. Det är en riktig så här snitslad bana det här med sushi. Det är liksom först crab sticks, sen är det sushi-riset som eventuellt, sen är det sojan som man eventuellt doppar i. Men det kan alltså ändå vara okej.
Det kan vara helt okej.
Det är bara crab sticksen som man på riktigt bör hålla utkik.
Ja, det jag har hört i alla fall är att där är det många som har gluten i.
Ja.
Eller vete.
Ja.
Lina skriver Proviva.
Ja, det har jag också hört om. Jag har slutat dricka det sen.
Jaha.
Men det kanske är onödigt.
Dricker du någon sån här havredryck?
Alltså oatlymjölk? Ja, varje dag.
Ja, det har jag kollat upp här för att vara så här numbers guy. Proviva innehåller ungefär en tiondel så mycket havre som Oatlys-produkter. Så att om du dricker ett glas
Proviva... Jag borde Proviva, switcha dem helt enkelt. 10 kaffekoppar, ett glas Proviva, tvärtom hade varit bättre.
Ja.
Jag förstår. Så att du, det är så ganska safe kan man tänka sig.
Det är fortfarande... Det här ska man ta med sin dietist egentligen såklart. Men om du då dricker liksom så att 10 glas Proviva motsvarar ett glas Oatlys-produkter då.
Okej, ja, där kan man ju göra sin egen lilla beräkning.
Ja.
3 olika personer skrev påläggsskinka har de sett på som innehåller gluten. Och då var jag tvungen att skriva till alla 3. Va? Vad menar du? Det har jag aldrig sett det här. Och alla 3 skrev att förut i alla fall, även om det stämmer längre, men har ICA Basic haft en påläggsskinka som har innehållit vetemjöl. Alltså rent vetemjöl i innehållsträckningen. Det här var inget jag visste. Du kanske inte heller hört om det.
Jag vågar faktiskt inte svara på. Jag har hört så mycket saker
men,
som är konstigt.
Ja, men så där ska man ju alltså watch out lite grann.
Ja, men det är så att man kan tillsätta, till exempel kan man tillsätta liksom då, alltså glukos, alltså som druvsocker, som kryddning i kött av olika slag. För att så här, man liksom tillsätter salt och socker och andra grejer i kött. Och glukos kan ju vara gjort på vetestärkelse. Då är det ju glutenfritt i och för sig. Men det är en sak som man kan tillsätta. Men då är det krydda och då är det väldigt lite fortfarande. Liksom kanske någon 0,5% eller något sånt där. Liksom, väldigt, väldigt lite. Men sen kan man också man kan göra saker för att man ska liksom få en bättre konsistens eller färg på till exempel kött. Och då kan det vara liksom kött som är en köttbit. Eller en då förpackad, liksom, inplastad liksom, påläggsskinka och sånt där.
Jag fattar. Ja, för det var en annan person som skrev om att färskt kött, alltså typ en fläskbit, hade de sett att det var vetestärkelse i.
Ja, och där är liksom, som jag slår i alla fall, det handlar om konsistensen och liksom då, så här, men att det verkar, att den håller ihop bra, liksom, att den håller vätskan bra. Liksom. Men, så då kan man liksom, vissa köttbitar eller kyckling som man köper kan ju vara injicerad med vatten. För att de ska liksom bli...
Fresh.
Ja, men man gör ganska mycket för att det ska se aptitigt ut för kunden. Och vissa använder det här då. Så att det är alltid bra att kolla en gång extra på innehållsförteckningen på allt.
Men om det står, alltså om det är en rå kycklingfilé eller rå liksom fläskbit.
Ja.
Och så står det typ så här, kan innehålla vete eller vetestärkelse. Ska man alltså undvika det då?
Jag skulle säga kontakta tillverkaren.
Men okej, jag sitter på en restaurang och jag får en kycklingbit serverad. Hur ska jag veta?
Fråga restaurangen då, för de ska veta vad som är i maten.
Ja.
De kan inte säga så här, det kanske är lite eller mycket.
Nej.
De ska kunna säga så här, men det är 3 kilo vete i den här kycklingen som väger 0,5 kilo ihoptryckt. De ska kunna svara på en restaurang på vad som är i maten.
Men det, om man ändå, alltså det här jag tycker känns lite alarmistiskt. De flesta liksom kyckling och kött och så som man köper är ju innehåller inte gluten.
Nej, det gör de inte.
Så att man behöver inte vara så orolig. 2 andra personer skrev också att färdigriven ost kan innehålla gluten.
Ja, och där jag försöker kika lite grann. Jag har inte någon sån där, men jag tänker att har de hittat det så finns det ju såklart. Det som jag ser oftast när jag kollar lite grann på olika nätbutiker, då är det ju potatisstärkelse.
Ja, för någonting är det ju som gör att det inte klibbar ihop.
Ja, för det är ju liksom, det är ju ostbitar.
Ja.
I vanliga fall river du ost och lägger liksom framme på
ett
bord.
Ja, då blir det en klump.
Ja, Så det här har gjort det som att man har någonting för att det ska liksom hållas isär.
Mm.
Potatisstärkelse är en sån här sak som man brukar använda eftersom det är hyfsat allergensäkert. Men vetestärkelse, klart, man kan använda det. Så att kolla ändå för säkerhets skull.
Mm. Läs, men varken du eller jag har sett innan. Men någon, två personer har skrivit också att de har det. Så att det kan ju vara farligt, helt enkelt. Sist men inte minst då, Klara skriver att hon har hittat glutenfria inom citationstecken mjölsorter, typ bovetemjöl, där det står kan innehålla spår av gluten. Vad är det?
Ja, där är det så att när man tänker på det som naturligt glutenfritt, det var en märkning som sagt som fanns tidigare för 15 år sedan ungefär, som innebar högst 20 ppm, som då glutenfritt innebär idag. Sen togs den bort. Så nu brukar många säga ändå att det är naturligt glutenfritt för att man tänker sig att det inte är gluten i bovete.
Mm.
Havre är en sån här sak som också, det innehåller inte gluten. Men de flesta vet om det att det kan finnas en ganska hög kontamination. Eller kontaminationsrisk snarare med havre. Så att man undviker liksom att ha mycket, äta vanlig havre, i alla fall i stora mängder. Men samma sak är det med bovete. Och liksom med andra sådana som då sädesslag som inte innehåller gluten. Men som kan ju hanteras. De kanske liksom skördas med samma verktyg eller samma redskap. Eller de kanske så här, mals i samma kvarn. Mm. Eller att de åker i samma, återanvänder samma säckar eller samma lastbil eller ja, samma fabrik. Eller, alltså, det finns många olika ställen där det skulle kunna kontamineras med gluteninnehållande sädesslag.
Jag fattar. Så det är liksom, bovete innehåller inte gluten.
Nej.
Men det skulle kunna, liksom, finns en risk för att det kan göra det om det är samma.
Precis. Och när man har analyserat då, så har man sett att bovete har ungefär samma kontaminationsrisk som havre.
Okej.
Men havre står med i en lag inom EU. Därför måste man liksom då vara extra noggrann med havre, men inte med bovete. Även om risken är kanske ungefär lika stor.
Jaha. Det finns ju också, ska skjutas in här. Alltså glutenfritt bovetemjöl.
Ja, liksom, det gör det. Och det finns glutenfritt även liksom andra. Vi har ju som då märkt med det överkorsade axet, bovete. Det finns även andra som då kan säga det som man tänker är glutenfritt, men som då är också garanterat glutenfritt. För att så länge det inte är garanterat så är det inte garanterat.
Nej.
Men det finns sådana man kan välja som är glutenfria.
Jag fattar. Alltså man kan väl ändå sammanfatta det som att allt det här som var lite liksom otippat och så, att det liksom, det kan innehålla en väldigt, väldigt liten...
Ja, det är nog ganska lite. Det är kött där vi inte riktigt vet.
Ja.
Men så här, kolla upp. Pringles
vet vi.
Också så här, vi vet ju inte hur mycket det är just den vetestärkelsen. Det vet man ju aldrig riktigt säkert.
Nej.
Så att du kan ju låta analysera just ditt chips. Mm. Men det kommer att kosta en tusenlapp eller så. Så det är frågan om det är värt det.
Jag fattar. Men det kan man ju ändå känna sig lite trygg med. Att det är inget så här helt sjukt som bara, shit, det här innehåller gluten. Alltså, man kan då lita på sin magkänsla ganska mycket.
Jag tror det.
Okej, men om vi ska summera det här då, Linus, så kan vi säga att det finns en hel del saker man ska hålla utkik efter.
Ja.
Inte minst kontaktmaterial.
Innehållsriktningen är ju alltid liksom en bra grej att hålla koll på.
Verkligen. Vi kommer självklart hålla er uppdaterade gällande det här med kontaktmaterial framför allt.
Yes.
Och om det kommer några nya liksom, riktlinjer eller lagstiftningar eller någonting. Mm. Och om ni har någon fråga gällande någon liksom, specifik produkt, typ Proviva eller något sånt, så är det väl det absolut bästa att antingen mejla företaget och fråga.
Ja, de ska ju veta.
De ska ju veta. Och om man inte får något svar eller det känns oklart, kan man alltid mejla dig.
Ja, ombudsman@celiaki.se. Jag hjälper alla medlemmar så fort jag kan.
Det är helt underbart. Det är så fint att ditt jobb liksom är att hjälpa alla medlemmar.
Ja.
Gå in och bli medlem, ska vi ju säga också, i Celiakiförbundet så att du kan fortsätta ha din roll och att du kan hjälpa alla som är medlemmar helt enkelt.
Ja, men självklart så jag kan grotta vidare och gräva i det här med kontaktmaterial och mycket, mycket annat.
Så bra. Och jag kan säga en tredje sak man kan göra.
Ja.
Om du inte skulle svara. nej, men man kan alltid skriva en Facebookgrupp för celiakister och fråga. För att jag upplever att väldigt ofta så har någon redan frågat. Det känns som att det ofta dyker upp trådar som är så här. Den här nya Bregott till exempel.
Ja.
Vet någon något om det? Och så är det någon som har mejlat och fått något svar och så. Så man kan alltid liksom dubbelchecka med communityt. Om
ja, precis.
Vet
och jag vet också att liksom många av mina svar... Och hamnar jag också där.
Ja, liksom jag har också sett det. Från... Det känns alltid lite fint när jag ser ditt namn. Någon som lägger upp.
Ja, har jag skrivit det så tror jag att man kan lita på det hyfsat bra.
Ja.
I alla fall ett år eller så innan vi lär oss nya grejer.
Missa inte nästa avsnitt också, ska vi säga.
Nej.
Då ska vi prata om träning och kosttillskott och celiaki.
Jättespännande.
Stämmer myten att celiakister är svagare? Får vi se nästa avsnitt.
Thank you.
här programmet görs på Beppo.